Något av det svåraste som jag vet är att rekommendera böcker till människor. Det är ju så otroligt personligt det där. En bok som jag älskar kanske landar helt fel hos någon annan. Så det är väldigt svårt att göra det. Men under hösten här har jag levt en del i Hebreerbrevet, som en del kanske har märkt. Jag har slinkit igenom ibland. Och det är faktiskt en bok som jag kan rekommendera. Det är ett fantastiskt brev. När man kommer ner lite under ytan så ser man att det binder samman så mycket. Det binder ihop det gamla förbundet och det nya förbundet, så man förstår båda på ett nytt sätt. Och det sträcker sig liksom till första början och det sträcker sig hela vägen till det yttersta slutet. Och det är ett brev som handlar väldigt mycket om tro. Det är ett centralt tema i det här brevet. Och är det så att du inte riktigt känner att du orkar eller hinner sätta dig ner och läsa igenom hela Hebreerbrevet nu på stört, så kan jag rekommendera en vers. Det är en kanske lite udda vers i Hebreerbrevet, men det är en viktig vers. Och den står i det 10:e kapitlet, vers 23. Där står det: låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Det är en sån här liten vers som står mitt i en uppräkning, så det är lätt att gå förbi den. Men ju mer jag läser i Hebreerbrevet, desto mer går det upp för mig att här i den här versen har Hebreerbrevets författare liksom sammanfattat vad han menar att tro är. Tro är att orubbligt hålla fast vid vårt hopp. Nu i advent så har vi ju börjat lite grann av en fyrstegsraket som ska ta oss fram till att fira Jesu födelse och att ta emot honom på nytt i våra liv och att leva utifrån att han kommer tillbaka. Första söndagen handlade om hoppet, att den här tanken på, tänk om det är sant. Och förra söndagen, andra advent, så talade Jakob om att väcka vår längtan, att ha sin lust i det här som vi hoppas på och låta den lusten liksom dra våra liv i den riktningen. Men både hopp och längtan är ju ganska flyktiga, ganska kortlivade i sig själva sådär. Om det ska bli någonting stadigt av det så behövs det någonting mer. Ove Wikström, som är religionssociolog, har forskat en del kring det här med när en människa kommer till tro. Och han pratar om det, beskriver det på ett sätt som liknar vårt adventsfirande här i år. Ofta börjar det med tanken på att tänka om det att Gud faktiskt finns. Och så kommer det en slags förälskelseperiod när man liksom svävar euforiskt omkring Gud som en glad liten gurglande satellit runt en planet. Men om det där ska kunna bestå så behövs det ett avgörande. Man måste komma till en punkt när man vågar landa, sätta ner fötterna på den här planeten och bli införlivad i planetens egen dragningskraft. Att bli grundad. Och det är där bekännelsen kommer in. Att leva i tro, det är att leva i en bekännelse som grundar vårt hopp. Det som stod i luckan här i morse, att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Den handlar om det här. Om tron, den här bekännelsen som grundar vårt hopp. Man kan säga att bekännelsen, det är som att hamra ner tältpluggarna i marken ordentligt så att tältet kan stå emot vindar och väder. Det är den där bekännelsen som ger markkänning ordentligt. Men sen är det ju så att en tältplugg är ju aldrig starkare än marken som den sitter i. Våran bekännelse är aldrig, ett liv i bekännelsen är aldrig starkare än det som vi bekänner oss till. Jag har mött människor med en enormt stark tro på saker. När jag pluggade i Örebro så hände det att jag smet över gatan till studentkorridoren där ekonomistudenterna bodde. Jag hängde i deras kök lite grann. Och det var människor som inte trodde på Gud. Men de hade en stark religiös övertygelse om att den fria marknaden skulle frälsa världen. Den skulle bringa fred och den skulle jämna ut alla orättvisor. Om man bara, man var tvungen att blidka den med offer och se till att marknaden mådde bra och var glad. Och då skulle det bli bra för alla. Det var ganska fascinerande att se det. Och ganska imponerande var ju deras övertygelse. Men jag kunde ju aldrig komma ifrån den här känslan av att ni har byggt era tält på sandstranden. De hamrade och hamrade på den här tältpluggen, men den satt i lös sand. Det kommer inte att hålla. Så hur vet man då att marken under tältet håller? Om bekännelsen aldrig är starkare än det man bekänner sig till, hur vet man att marken håller? Hebreerbrevet svarar på den frågan utifrån två pelare som den bygger allting på. Och det första är vittnena. De som har gått före, de andra. Han räknar upp en lång lista på troshjältar. Det är Abel och Noa och Abraham och Mose och många fler. Och tanken var liksom att det här var människor som folk hade kände till och hade förtroende för. Och kan jag säga att jag tror på dem. Och de litar på Guds löften, då kanske jag vågar lita på dem också. Jag tror att de här människorna är viktiga för oss. Jag garanterar att det finns människor i ditt liv som har den här funktionen. Det kan vara som här människor som levde för länge sedan, som är exempel och föredömen. Men det behöver inte vara det. Det kan vara människor som lever nu och finns i din närhet. Den kristna gemenskapen är ju en sån här enormt viktig sak för oss som vill leva i tro. Det är så mycket lättare att bära en bekännelse om jag får bära den tillsammans med andra. Som min hustrus mormor brukar säga, att ett vedträ kan inte brinna och er käring kan inte träta. Det är tungt nu. Det märker vi när vi inte får mötas som vanligt. Det blir trögare liksom. När vi inte får den här bekräftelsen i gemenskapen. Det blir svårare. Aktivitetshusen uppe i Norrlands glesbygd som säger att det är svårt att sitta i ring när man bara är två. Det är trögare nu. Det är därför det är så viktigt att hålla kontakten. Att ringa varandra. Att uppmuntra varandra på det sätt man kan. Men sen är det ju också så att även de där hjältarnas tro måste ju i sin tur bygga på någonting. Om jag står på någons axlar så måste jag kunna lita på att den personen står på någonting. Om man tar sin tro på allvar så måste man fråga sig, vad finns i botten på pyramiden? För annars blir det ju som för Laban och Lucia här i adventstudion, som trodde på meteorologerna och sen visade sig att deras tro i sin tur bara var gissningar. Att de snurrade på ett hjul för att få reda på vad det skulle bli för väder. Vad finns i botten, i grunden? När Hebreerbrevet har räknat igenom den här listan på hjältar, på vittnen, så landar den i, låt oss ha blicken fast vid Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är han som är grunden. Och där kommer den andra pelaren in, som är Guds trofasthet. Låt oss fortsätta bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Nu för tiden är det lättare än någonsin att nå ut med sina tankar. Nästan vem som helst kan publicera nästan vad som helst och nå nästan över hela jorden. Och därför är det viktigare än någonsin kanske för oss som lyssnar och läser att vi tänker på, vem är det som talar? Är det här trovärdigt? Vem är det som säger detta? Hebreerbrevet är ju skrivet till en gemenskap i hård press. Det är små grupper i en fientlig kultur. De är omgivna av hot och svårigheter hela tiden. Och det är kanske därför som brevet också trycker så mycket på tro. Därför att, som Jesus säger i liknelsen om såningsmannen, så kan livets bekymmer faktiskt kväva ordet som är sått i våra hjärtan, så att det inte bär frukt. Det är därför bekännelsen är så viktig för oss. Vi märker också att vi lever i en hård värld. För en tid sedan här så nåddes jag av ett besked, ett ganska tungt besked om en familj som jag och många andra har försökt att hjälpa, som har funnits i vår närhet. Och vi har kämpat i bön och på många andra sätt. Och sen när det verkligen gällde så fanns det liksom ingenting som vi kunde göra. Och jag var så arg och frustrerad den här dagen. Och ganska så uppgiven. Jag försökte distrahera mig med att städa lite och rensa bland gamla papper på kontoret. Och då hittade jag en lapp där jag hade skrivit ett citat från någon, och jag vet inte vem. Det stod att "Life is hard, God is good, try not to confuse the two." Alltså, livet är hårt, Gud är god. Försök att inte blanda ihop dem. Alltså att även när livet är hårt så får jag vila i min bekännelse att Gud är god. Och det är det som liksom ligger där i botten för Hebreerbrevet också. Det är liksom Hebreerbrevets världsbild. Att när författaren här inleder sitt brev till församlingen, så gör den det genom att prata om Guds son. Om han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med krafterna i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Det är liksom samma tanke som dominerar Uppenbarelseboken. Att just nu, inte i någon avlägsen framtid, utan just nu så finns det i centrum av universum en tron. Och han som sitter på den tronen är god. Han är full av godhet, av flödande kärlek och stormande makt. Om det kan vara våran bekännelse, då tror jag att det finns en grund, en stadig grund för vårat hopp. Och då finns det gott om bränsle för vår längtan. Vår längtan efter alla de här löftena som vi omges av i adventstiden här. Därför att advent är hoppets tid, som vi har sett här tillsammans. Och det är en längtans tid. Men det är också en tid för tro. Det är en tid när vi sjunger sånger som är sprängfyllda med evangelium. Det är en tid när vi pyntar våra hem, när vi tänder ljus. Och det kan vi tycka att, ja, men det gör ju så gott som alla människor i vårt land. Men när vi gör det så är det någonting annat. Så kan det vara någonting mer. Vi kan sjunga de här sångerna inte bara med munnen utan med hela hjärtat. Därför att vi tror på det. Vi kan, när vi pyntar våra hem, så gör vi det fint för att ta emot en kung. När vi tänder våra ljus så bekänner vi honom, som det står om att i honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vi bekänner våran tro på honom som föddes i Betlehem. Vi bekänner våran tro på honom som kommer till alla öppna hjärtan. Vi bekänner våran tro på honom som har lovat att han ska komma tillbaka. För att spränga alla kedjor på jorden och torka alla tårar och göra allting nytt. Just nu finns det mycket omkring oss som utmanar vårt hopp och vår längtan. Och Många gånger kan vi ställa frågan, vad gör vi nu? Vad ska vi göra nu? Men just idag så tror jag att Guds ord vill ge oss ett svar som är ganska tydligt och ganska enkelt. Tro. Tro. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Därför att han som gav oss löftena är trofast. Amen.